James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Hallå, politiken i TV4 idag om att söndra och härska. Vi ska prata om den olyckliga familjen och om statsminister Magdalena Anderssons rollspel. Dessutom frågar vi oss om vår alliansfrihet kommer att ta slut efter valet i höst om vi får en ny regering. Här blir det inte bara käbbel.
Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är brun? Jobbar med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Det är bara käppel.
Ja, vad kul att ni är med oss och välkomna hit, Ann Tiberg, Ulf Kristoffersson, våra politiska kommentatorer. Jag heter Johan Markeus, och Ann, hur har veckan varit?
Ja, det har kanske inte varit så mycket käbbel. Det har varit rätt mycket allvar i politiken den här veckan med Ukraina och hur politikerna har hanterat det.
Det smittar av sig hela politiken nästan,
ja,
i världsläget,
eller? Ja.
Ulf?
Ja, det har ju varit nya utspel om friskolor, och regeringen la fram ett förslag igår om man ska ta bort kösystemet. Och det som var intressant också där, det var att de har uppenbarligen tagit intryck av den här kritiken som vi då och andra har framfört. Men i podden senare så pratar vi om det här, att regeringen kallar till pressträff och journalisterna får inte se själva dokumentet. Så var det ju förra gången. Den här gången så väntade de med pressträffen tills lagrådsremissen var expedierad.
De gjorde som man skulle, de andra.
Ja, de har lyssnat på våran podd.
Bra.
Och tagit intryck av kritiken, och de förstår ju själva att det här med att kalla till pressträff om någonting där man inte får läsa själva dokumentet, det går liksom inte att motivera. Och det är andra journalister som har klagat på det också. Men jag fick reda på att de hade lyssnat på våran podd.
Ja, bra. Kul att ni lyssnar. Och vill ni höra av er till oss, mejla oss gärna då. Ann eller Ulf eller någon annan här på redaktionen svarar då. Inte bara chabbel. Ta bort prickarna över ät och så snabbelatv4.se. Där hittar ni oss. Vi kastar oss in i poddens första ämne, där Ulf har begärt ordet. Varsågod.
Jag tänkte fortsätta på det här spännande ämnet musik och politik. Jens P. Nordström, när han var med för 2 veckor sedan då, hade ju en spännande spaning om vilken musik man gillar. Nu har det kommit fram nya fakta i målet. Mm. Magdalena Andersson, statsministern, var med i Bandit Rock. Och då kom det fram att hon gillade det här.
Sitter och headbangar nästan här i studion.
Alla går igång.
Vad var det här?
Det var en grupp som heter System of Down, som är då en stor grupp när det gäller hårdrock åt metallhållet. Väldigt kända och lite kultförklarade nästan.
Och vad har de med Magdalena Andersson att göra?
Jo, för att hon sa då att hon tyckte de är skithäftiga, sa hon när hon intervjuades i Bandit Rock. Och det är sån musik som hon och hennes man brukar lyssna på när de har fester.
Mm-hmm. Förfester?
Ja, för...
Man måste lyssna noga här. Det här värmer man upp till. Ah. Sen kanske kommer något annat vid 3-tiden på natten.
Men det jag tycker är spännande där, det är ju att vi har ju också hört civilministern Nina Karkiainen, som ju då har en koppling till Metall med samboende med Rautir, den gruppen. Och kanske är det så att tidigare har ju alla socialdemokrater sagt att det är Bruce Springsteen som de gillar mest. Det har nästan varit obligatoriskt bland ledande socialdemokrater. De säger Bruce Springsteen och så blir de lite fuktiga i ögonen. Nu kanske det där har svängt så att det är den här lite mer slamriga hårdrocken som gäller istället.
Och det kanske är ett generellt skifte som håller på att ske, att det här blir mer mainstream. Kanske inte bara bra för metal att vara, bli etablissemang. Så om man ska vara lite så. Men det här noterar jag att det här har liksom slagit stort. Det här skrivs om internationellt och System of a Down är jättenöjda med att...
Det är spännande band också.
Absolut.
De har en väldigt speciell bakgrund. De har skrivit protestlåtar mot Irakkriget och så vidare. Mm. Så det finns lite politik i deras texter också.
Och musik säger ju ganska mycket om personen. Men jag undrar ju om du säger att hon var med i Radio Bandit då. Och så för hon fram en hårdrockslåt. Det låter lite som ett PR-trick där. Att hon är förberedd på en sån fråga när hon just är i en sån radiokanal.
Ja, alltså nu pågår ju, vad ska man säga, en kampanj från Socialdemokraternas sida. Att göra statsministern mer folklig, mer populär. Hon ska ut på alla plattformar. Ibland kanske det inte landar så bra. Vi har ju det här inlägget på TikTok nyligen som fick svenskt näringsliv att gå i taket och tyckte att, alltså det handlade om friskolorna då, och de tyckte att det var för ovärdigt att ha den argumentationen när det är en medieplattform som är riktad till unga då.
De tyckte hon överdrev, för hon pratade om att skattebetalarens pengar går till sexklubbar. Det var någonting i den stilen.
Och apropå att hon är med i alla radiokanaler, jag hörde själv när jag satt i bilen och lyssnade på Riksmorgonso, apropå att vi hade Magdalena Andersson som körde stridsbåt härom podden och använde ett språkbruk som inte var som jag var van vid. Jag reagerade på det här i Riksmorgonso.
Jag skiter väl vilket elslag det är. Alltså, det har blivit en väldigt teknisk diskussion. Ska vi ha den ena? Ska vi ha kärnkraft i ena eller andra?
Mm. Just det. Magdalena Andersson skiter i någonting, säger hon i Riksmorgonso.
Ja, och så svär hon i TV. Det här är ju en lite ny Magdalena Andersson.
Ja, för det är inte finansminister Magdalena Andersson.
Så här lät hon inte tidigare. Och jag tänker att det här är ganska intressant jämfört med vad man hade för förväntningar på henne, som var baserade på att vi har sett den här lite strama finansministern. Och när jag var på S-kongressen när hon skulle väljas, då var det många socialdemokrater som dolde den här oron för att hon skulle bli stel genom att säga så här. Det var flera som sa till mig, hon kommer att bli en svensk Angela Merkel. Mm. Det har hon faktiskt, det har hon inte uppfyllt. Det är inte Angela Merkel vi hör här.
Nej, men sen hör det ju till att de här staben som finns kring en statsminister jobbar mycket med att få en image som de tycker gynnar positionen.
Men är det hennes image som vi hör här? Svär, att hon då uppenbarligen headbangar?
En parallell när man gjorde om Göran Persson från att vara Buffelpersson till Trivseltorsten, och han dansade med
Kossan
Doris i barnprogram. Alltså det var ju en väldigt medveten strategi. Att det hade varit så mycket kritik mot att Göran Persson var för bufflig och översittaraktig i framtoningen, så att man bestämde sig för att nej, nu ska han bli trevlig. Och sen så tackade man ja till massa olika inbjudningar i barnprogram och hos Lok och så vidare, där för att få fram en annan profil. Och det lyckades faktiskt.
Men det här tänker jag nog också är lite genuint. Det här släpper hon fram sig själv. Det här är inte någon som har sagt åt henne att hon ska börja svära.
Så hon behöver vara mer personlig när hon är statsminister, när hon är partiledare, inte som en finansminister. Då måste hon vara mer fyrkantig. Är det så jag ska tolka det?
Så är det. Och finansministern, som finansminister, där har du så att säga inget utrymme för att hålla på och skämta eller så. Därför att du håller på med så allvarliga saker. Det kan man ju säga att en statsminister gör också. Men alla statsministrar inser förr eller senare att de behöver ett folklighetskapital. Mm.
Och det verkar gå hem då, om du pratar om den här mediestrategin.
Det är lite risktagande om de har förbrott de här. För att nu, särskilt i de här tiderna, när det är liksom hotande krig i vår omvärld, om hon fortsätter att vara runt på sådana här plattformar där de kan sitta och svära eller uttrycka sig lite drastiskt och spela hårdrock och så vidare, så kan det nog dra ner trovärdigheten och snarare skada den här imagen som man också försöker bygga upp av henne, statsmannamässiga.
Stefan Löfven, svor han på det här sättet någon gång, eller hur var...
Hans absolut värsta invektiv, när han var riktigt, riktigt upprörd, då sa han så här: det här är inte okej.
Okay. Oj då! Nu byter vi ämne, det här är inte bara käbbel. Och vi tänkte nämligen så här, inrikespolitiken, precis som du sa inledningsvis, Ann, påverkas ju av världsläget öster om oss. Så här lät det i riksdagen i veckan.
När en bred riksdagsmajoritet i december 2020 ställer sig bakom tanken på att uttala en svensk NATO-option säger Socialdemokraterna nej. Regeringen har den konstitutionella möjligheten att ducka, men med vilken legitimitet, med bara 100 mandat? Till svenska folket och alla utländska beskickningar som lyssnar, där regeringen ser en stängd dörr, förklarar vi andra att nyckeln ligger i våra egna händer.
Moderaten Hans Wallmark, vice ordförande i utrikesutskottet, han stod här inför den utrikespolitiska debatten i riksdagen i veckan. Ann, kan vår alliansfrihet, den långa traditionen här i Sverige, ta slut efter valet i höst om vi får en ny regering? Det låter lite svårare.
Svaret är nej. Den kommer inte att ta slut. Och det kommer inte att bli så att Moderaterna, vad de än säger i talarstolen, ansöker om medlemskap i NATO i samma ögonblick som en moderat statsminister, om de då skulle bilda regering, så att säga, läser upp sin regeringsförklaring. Och skälet till det är att, ja, för det första finns det ju inte majoritet i riksdagen för ett svenskt NATO-medlemskap. Även om då Moderaterna skulle kunna hitta en majoritet i riksdagen, så kan de inte söka alltså, man behöver ha mer än så. Det behöver finnas en samsyn i någon mening i svensk politik som går längre än att det är en trådsmal majoritet för det. Och därför har man uppfunnit detta med NATO-option.
Ja, vad betyder det?
Det betyder egentligen ingenting, om man ska vara lite så här. Det betyder att Sverige ska förbehålla sig rätten att gå med i NATO. Och det här, om jag förstår det rätt, så har det här bland annat... Man har lyckats få med sig Sverigedemokraterna på det här. Så de säger ja, trots att de säger nej till NATO, så säger de ja till NATO-option. Och därför finns det en majoritet för en NATO-option. Mm. Men den betyder ju ingenting.
Så för vem är den till för? Eller vad?
Nej, men sen är det ju så, sedan lång tid tillbaka så har ju Sverige... Det har varit på något sätt självklart att Sverige står nära NATO. Att det är där vi gör hemma. Om man har pratat med... ledande socialdemokrater och de inte blir citerade och pratat med militärer om det, så säger man, ja men vi är ju redan med i NATO i praktiken.
Det har också visats i böcker som har skildrat hela Sveriges efterkrigspolitik, hur vi har varit nära NATO under hela efterkrigstiden.
Samtidigt har det ju varit liksom någon realpolitisk analys bakom att vi tjänar på att inte gå in i NATO, att det är mindre risk att vi dras in i konflikter om vi står utanför. Och dessutom slipper vi det här kravet på att NATO-länder ska satsa 2% av sin BNP på försvaret. Mm. De som är med i NATO, det är ju det målet som finns. Och därför har man sett fördelar med att vi behåller den här positionen. Så jag håller ju med Anna att jag tror inte heller att det är...
Du håller med mig!
Men är NATO-optionen då ett sätt, för jag menar, vad vill svenska folket? Är det inte en större majoritet som skulle kunna tänkas i alla fall ett svenskt NATO-medlemskap?
Opinionsmätningarna är inte supertydliga. Det är ju något fler som vill, ni får rätta mig här om jag har fel, som vill vara med i NATO än som inte vill, men det är ingen av de grupperna som ligger över 50%.
Mm. Nej, opinionen har ju förändrats.
Den har förändrats lite.
Tidigare var det många fler som sa nej till NATO-medlemskap. Nu är det ungefär tredelat, att det är en tredjedel som säger ja, en tredjedel säger nej, och en tredjedel som...
Den tredjedelen är något större än den andra tredjedelen, och det där beror lite på hur man mäter. Men min poäng är att NATO-optionen, nu är det så här, Finland har uttalat en NATO-option. Mm. Och det här tas då som intäkt för att Sverige också borde göra det. Enligt vad jag förstår så är den här finska NATO-optionen, det är så att säga inget avtal, det är inget som är nedskrivet, utan det här är rent prat. Det är pratpolitik, man säger detta. Man deklarerar att det är på det här sättet. Och i just det här säkerhetspolitiska läget så menar Ann Linde och regeringen att det här skulle så att säga öka osäkerheten. Man förändrar någonting bara genom vad man yttrar, och det är väl sant.
Men sen tycker jag det var intressant också att tonläget är ju ofta väldigt högt inför sådana här möten som var med försvarsberedningen nu i veckan. Då går man ut och kräver, vi måste få massor med mer pengar nu, och vi ska ha en NATO-option och så vidare. Sen, jag var ju bevakade det här första mötet med försvarsberedningen, och när de kommer ut och har suttit med Peter Hultqvist, och jag tror det var lite uniformer med inne på mötet också, då kommer de ut och då är tonen väldigt försonlig.
Men skulle de... jag ska bara säga om det mötet att det var en som sa till mig så här, ja, Peter Hultqvist, han har varit kommunalpolitiker i många år. Han vet hur man kör en förhandling.
Ja, men ja, och det är så uppenbart att han kommer ut med sån pondus. Ja. Så det känns som att han har fullständigt dompterat de andra partierna faktiskt på det här mötet. Sen får vi se hur det går vid kommande möten, men det var intrycket efter första mötet.
Men apropå din musikspaning, tror du att man skulle kunna slänga på en sån här musikslinga så att alla här i Sverige skulle ställa sig upp rakryggade och lyssna på den här? Vet ni vad det här är?
NATO-hymnen.
Ja, du visste det. Vilken quiz.
Det är NATO-hymnen.
Skulle de här
uniformerade? Jag visste att det fanns en NATO-hymn.
Skulle alla ställa sig upp och tycka att det här var helt perfekt då? Eller vad, om vi pratar om...
Nej, men om vi pratar om opinionsläget skulle väl vara tredje ställa sig upp.
Och sen får vi då ha en NATO-optionshymn.
Ja, ja, okej. Okay. Ja, just det. Som går någonstans mellan den här dödsmetall...
Ja,
står på ett ben då.
Okej, vi får väl se. Men som sagt, och som du har sagt också, Ann, världspolitiken märks i svensk politik i allra högsta grad just nu.
Ja, tveklöst.
Och det kommer den säkert fortsätta göra också med tanke på läget just nu i Ukraina och Ryssland.
Absolut.
Vi byter ämne igen då, och en spaning från dig, Ulf, om den olyckliga familjen. Och då pratar vi inte om våran lilla poddfamilj här, utan inom politiken såklart. Familjen som försöker hålla ihop på högerkanten, men de lyckas väl så där, eller?
Jag tror att det hade varit bra om Moderaterna i närtid ändå säger att vi bedömer att Liberalerna inte kommer att klara riksdagsspärren, och därför bör man rösta på ett parti som vill ha maktskifte och som kommer in i riksdagen.
Ja, Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, sätt det här i ett perspektiv sammanhang, Ulf.
Ja, jag tycker det är intressant. Jimmie Åkesson har ju en otrolig förmåga att få debatten att handla om vad vill Sverigedemokraterna? Här går han ju då ut och slår in en kil, eller försöker slå in en kil mellan Moderaterna och Liberalerna, splittra upp de borgerliga partierna som är på den sidan då. Och det ökar ju den relativa tyngden av Sverigedemokraterna i den här konstellationen. Och sen så får det debatten att handla om vad vill Sverigedemokraterna, vad tänker de göra? Och då hamnar han i centrum, och jag tror att det gynnar honom. Jag tror de njuter av den här uppmärksamheten. Lite grann samma när han nu då nyligen i en intervju inte ville välja mellan Biden och Putin. Alltså, utåt sett så kan man tycka att han får jättemycket kritik för det. Men samtidigt så blir det ju väldigt uppmärksamhet på Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna och var de står, och han särskiljer sig. Och är det någonting Sverigedemokraterna gynnas av, det är att de särskiljer sig från de andra partierna. De har ju fortfarande kvar, även om de nu samarbetar med Moderaterna och Kristdemokraterna framförallt, och Liberalerna i viss mån, så har de fortfarande kvar den här bilden av att det är 7 andra partier och så är det Sverigedemokraterna.
Ja, jag måste faktiskt hålla med dig där.
oj,
ja, jag vet. Men jag tror att, jag undrar om de ens är säkra på att deras bästa scenario är att det blir ett maktskifte. Alltså att för dem är så att säga, det viktigaste är ändå den här lite att inte förknippas med det här som de i alla år har kallats för sjuklövern. Men jag tror också att det finns en ambivalens här, för jag tror att den här senaste perioden så har det varit en intimitet, eller vad jag ska kalla det för, mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna i riksdagen, där man har så att säga fått ganska mycket hjälp och draghjälp från Moderaterna och väldigt mycket uppmärksamhet. Och det tror jag att Sverigedemokraterna har tyckt om. Och nu plötsligt, med ett sånt här lagom avstånd till Liberalernas kongress, det var så här, Liberalerna hade ju en landsmöte heter det, där de tog beslut om att de då ska kunna tänka sig att stödja en regering där SD ingår. Förlåt. Som stöds av SD. Och då har Moderaterna ju vacklat ganska länge, eller de har varit tysta för att de vill ha så att säga ett hygienavstånd till det här beslutet innan de så att säga framstår som att de går in och lägger sig i. Och nu anser de att den perioden är över. Så nu har de haft partiledarsamtal mellan Sabuni och Kristersson, och de har varit ute och gjort åtminstone ett besök på en arbetsplats gemensamt och visat upp sig på bilder. Och jag tror att Sverigedemokraterna, de är lite svartsjuka nästan. De är lite irriterade på det här. De vill ju vara liksom
De vill ju verkligen inte att det ska bli tre sammansvetsade borgerliga partier. Och sen vill de ju inte ha med liberaler överhuvudtaget. De vill att det ska vara ett konservativt block.
Precis, och liberalerna går ju ut och säger att på Twitter och så här efter det här, att ja, men vi är ju garanten för att Sverigedemokraterna inte får igenom A, B och C. Och det är precis det Sverigedemokraterna inte vill.
Så Moderaterna, att de bygger, ska vara. Moderaterna bygger laget, Sverigedemokraterna, det låter som
söndra och härska teknik är det. Men bakom det här ligger ju också att de våndas ju nu, eller håller på att analysera vad är egentligen bäst för Sverigedemokraterna. Är det att gå in i en regering? Ska man sikta efter att vara med i en regering? Är det att vara stödparti åt en regering? Eller är det att ha en helt fri roll som vågmästare i riksdagen? Och då tittar de på erfarenheterna från Finland, Danmark och Norge. Och de är inte lätt analyserade, för att där har det gått åt olika håll beroende på vilken strategi. Det finns liksom ingen självklar slutsats av de näraliggande erfarenheterna från andra länder.
Men påverkar det, Jimmy Åkesson säger här, hur Ulf Kristersson agerar och den sidan när man försöker bilda familj eller bygga ett lag? Liksom?
Alltså det, svårigheten för Ulf Kristersson är att han får ju varje gång Jimmy Åkesson säger något som inte, alltså i stil med det här att han inte kan välja mellan Biden och Putin, då får Ulf Kristersson omedelbart frågor och behöver på något sätt förhålla sig till allt Jimmy Åkesson säger. Därför, och han behöver, även i den här NATO-debatten i riksdagen, så kommer det upp att Sverigedemokraterna i EU-parlamentet har röstat nej till att ge mer pengar till Ukraina. Och därmed uppfattas som Rysslands vänner, eller så att säga att man antyder att de är Rysslands vänner i talarstolen. Och Moderaterna får då på något sätt ta kritik för att de är beredda att bilda, så att säga, ta stöd av Sverigedemokraterna.
Så hur länge kan Åkesson fortsätta med den här, om det är en taktik då?
Kristersson blev jätteirriterad på det här.
Och det här med Biden på Putin.
Men inte minst det här vi hörde tidigare, att Jimmy Åkesson dristar sig till att tala om för honom, för Moderaterna, hur de ska förhålla sig till Liberalerna. Det väckte ju väldigt stark irritation.
Men jag tror det finns lite olika läger i Moderaterna, för de skickar fram Tobias Billström som är gruppledare, och han är liksom den som ska gjuta olja på vågorna. Så de har lite olika, tillsammans med gruppledarna Henrik Winge då i Sverigedemokraterna. De verkar ha en förtroendefull relation.
Men sen,
på partiledarnivå är det nog inte lika liksom, hunky-dory.
Men han passade ju på igen igår då när han kommenterade att det här med Biden och Putin, och han sa det är helt obegripligt att Åkesson kan säga så. Så då gav han igen för den där andra slängen han fick.
Med
att, så kan man svara på, vad tror ni då? Hur länge kan Åkesson hålla på med den här härskartekniken som vi försöker, eller som vi ser?
Jag tror han kommer att hålla på med det fram till valet och kanske efter valet också, beroende på hur det går. För att det här gynnar Sverigedemokraterna. Debatten handlar om var de står och vad Sverigedemokraterna vill, och hela tiden hamnar Jimmy Åkesson i fokus.
Ulf Kristoffersson, Ann Tiberg, tack så mycket för idag. Tack för att ni har lyssnat och tittat. Vi finns där poddar finns och på TV4 Play. Maila oss gärna, inte bara chabbel@tv4.se, om ni har idéer vad vi ska prata om i den här podden, eller om ni har synpunkter. Tack för idag.
Podplay.